Du lyssnar på Det innersta rummet av Jörn Lierhorst, uppläst av mig, Mattias Linderoth. 1. Klockan var 9:03 på förmiddagen, måndagen den 18 augusti. William Wisting visades in i det stora kontoret. Det var inte alls som han hade tänkt sig. Han hade föreställt sig storslagna möbler, skinn och mahogny. Kontoret var enkelt och praktiskt inrett. Ett skrivbord med höga pappersbuntar dominerade rummet. Den tillhörande stolen var nött på armstöden. Runt datorskärmen stod familjefotografier i diverse storlekar och med olika ramar. Samma kvinna som hade tagit emot honom i foajén följde honom in och placerade koppar, glas, vattentillbringare och kaffekanna på ett bord vid en liten sittgrupp. Wisting tittade ut medan han väntade på att hon skulle bli klar. Solen stod redan högt på himlen. Karl Johans gate började fyllas. Kvinnan från foajén höll upp den tomma serveringsbrickan framför bröstet, nickade, log och lämnade rummet. Det var mindre än 2 timmar sedan han hade kallats dit. Han hade aldrig träffat riksåklagaren förut. Han hade hört honom hålla ett anförande på ett seminarium en gång om kvalitet i utredningsarbetet, men aldrig talat med eller hälsat på honom. Johan Olav Lyng var en stor växtman, gråhårig med finskurna drag. Rynkorna av de isblå ögonen vittnade om en härdad person. "Vi sätter oss väl", sa han med en handrörelse. Wisting tog plats i soffan mot väggen. "Kaffe?" "Ja, tack." Riksåklagaren hällde upp. Det fanns en skälvning i hans hand, inte ett tecken på ängslan eller oro, utan något som måste ha kommit med åldern. Johan Olav Lyng var 10 år äldre än Wisting. Han hade suttit på posten som högsta chef för åklagarmyndigheten i 21 år. I en tid när alla etablerade polisiära strukturer var stadda i förändring kändes det som om Lyng representerade något tryggt och bestående. Någon som inte ändrade kurs på inrådan av konsulter som ville driva offentlig verksamhet efter företagsekonomiska principer. "Tack för att du kunde komma", sa han med så kort varsel. Wisting tog kaffekoppen och nickade. Han visste ingenting om varför han var där, men förstod att det följande samtalet skulle innehålla ytterst känslig information. Riksåklagaren fyllde vattenglaset och tog en klunk, som om han behövde rensa strupen. "Bernhard Clausen dog i helgen", började han. Wisting kände hur det knöt sig i magen av oro och onda aningar. Bernhard Clausen var en pensionerad stortingspolitiker från Arbeiderpartiet som haft ministerposter i olika regeringar. Han tillbringade stora delar av sommarhalvåret i Stavern. I fredags hade han blivit hastigt sjuk på en restaurang i hamnområdet. Han hade hämtats med ambulans, men på lördagen meddelade partikontoret att han var död, 68 år gammal. "Det sades att det var hjärtstillestånd", kommenterade Wisting. "Finns det skäl att tro något annat?" Riksåklagaren skakade på huvudet. "Han fick en ny infarkt på sjukhuset", förklarade han. "Det görs en klinisk obduktion senare idag, men det finns inget som tyder på annat än att dödsfallet var naturligt." Wisting blev sittande med kaffekoppen i handen medan han väntade på fortsättningen. "Partisekreteraren kontaktade mig igår kväll", sa riksåklagaren. "Han var på sjukhuset när Clausen dog." Riksåklagaren pratade om Walter Krohm, som var anställd som högsta chef för partiorganisationen. Efter att Clausens son omkom fanns inga nära släktingar kvar. Krohm stod angiven som närmast anhörig. Han tog hand om de tillhörigheter som Clausen haft på sig när han kom till sjukhuset, bland annat nyckeln till stugan i Stavern. Wisting visste var stugan låg. När Clausen var utrikesminister hade den ingått i polisens plan för objektskydd. Den låg allra längst ut i stugområdet i Hummerbacken, som strängt taget var närmare Helgeroa än Stavern. Han åkte ner till stugan igår, mest för att se till att fönstren var stängda och dörrarna låsta, men också med tanke på att det kunde ligga något partikänsligt där. Även om Clausen var pensionär tillhörde han en rådgivande grupp runt partiledningen. Wisting flyttade sig lite fram i fåtöljen.